Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Accidental Investment Banker är Jonathan A. Knes memoar och branschanalys om investment banking under 1990-talets extrema högkonjunktur och den efterföljande nedgången. Ni arbetade vid Goldman Sachs och Morgan Stanley. Två av Wall Streets mest inflytelserika firmor och skriver utifrån erfarenheter av rådgivning, företagsaffärer och den interna konkurrensen i bankvärlden. Boken handlar inte främst om hur man väljer aktier eller bygger en privat portfölj. Den granskar istället hur banker hjälper företag med sammanslagningar, uppköp och kapitalanskaffning och hur dessa tjänster förändrades när internetboomen drev upp tempot, ersättningarna och riskviljan. Med vass humor beskriver ni en miljö med starka egon, sköra lojaliteter och stora ekonomiska incitament. Hans huvudfråga är vad som gick förlorat när äldre ideal om långsiktiga kundrelationer ersattes av ett mer affärsdrivet och kortsiktigt tänkande. Resultatet är både en personlig skildring och en kritisk studie av en bransch i snabb omvandling. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, internetboomen gjorde företagsaffärer till en tävling om fart och volym. Bokens historiska ram är 1990-talets amerikanska högkonjunktur. Särskilt den period då internetrelaterade bolag och mediaaffärer skapade en närmast obegränsad tro på tillväxt. I den miljön blev stora sammanslagningar, uppköp och börsnoteringar inte bara finansiella beslut utan också symboler för status och framtidstro. Ni visar hur investmentbanker hamnade mitt i denna dynamik. De skulle tolka marknadens entusiasm, vinna uppdrag och hjälpa företagsledningar att genomföra affärer innan konkurrenterna gjorde det. När värderingar steg och kapital var lättillgängligt blev snabbhet ofta viktigare än försiktighet. Det skapade goda intäkter för bankerna, men också ett system där få aktörer hade skäl att bromsa en överhettad marknad. Bankernas ersättning var i hög grad knuten till genomförda transaktioner, inte till hur väl affären fungerade flera år senare. Därför belyser boken ett grundproblem i rådgivningsverksamhet, nämligen skillnaden mellan att ge kvalificerade råd och att ha ekonomiska incitament att få en affär i mål. När bubblan sprack blev denna obalans tydligare. Knes skildring förklarar därmed varför boomens arbetsmetoder och språk inte kan förstås enbart som personliga excesser, utan som följder av marknadens struktur och belöningssystem. För det andra, från långsiktiga kundrelationer till transaktioner med kort horisont. En av Knes tydligaste invändningar gäller skiftet från relationell rådgivning till ett mer transaktionsstyrt investmentbanking. Den äldre självbilden i branschen betonade diskretion, återhållsamhet och ansvar för klientens långsiktiga intressen. En bankir kunde bygga förtroende med en företagsledning under många år och ibland avråda från en affär som inte ansågs hållbar. Ni kontrasterar detta ideal med 1990-talets kultur, där nästa stora uppdrag, nästa bonus och nästa karriärsteg ofta vägde tyngre. Uttrycket IBG-YBG, alltså att både rådgivaren och klienten snart kan vara borta, fångar den kortsiktighet han kritiserar. Det betyder inte att tidigare Wall Street var fritt från egenintresse eller maktspel. Bokens poäng är snarare att marknadsförändringar och växande ersättningar gjorde sådana konflikter mer synliga och mer centrala. När ansvar för konsekvenserna hamnar långt efter själva affären minskar drivkraften att pröva antaganden om pris, synergieffekter och risk. För företagsledare är detta en användbar varning. En rådgivares tekniska kompetens kan vara hög, men kunden behöver ändå granska vilka incitament som styr råden. För läsaren blir bankens kultur därför lika viktig som modellerna bakom en sammanslagning. För det tredje, vad rådgivande investmentbanker faktiskt gör i en företagsaffär. Till skillnad från många skildringar av Wall Street som fokuserar på handel i värdepapper riktar ni uppmärksamheten mot rådgivarrollen. Investmentbanker hjälper företag att bedöma strategiska alternativ, hitta motparter, värdera verksamheter, förhandla villkor och utforma finansiering. I stora sammanslagningar fungerar de ofta som både analytiker, förhandlingsstöd och förmedlare av kontakter. Boken gör det tydligt att denna verksamhet bygger på mer än kalkylblad. Bankiren behöver förstå en bransch, kunna läsa en styrelse och veta hur intressen mellan direktörer, ägare och ledning påverkar processen. Samtidigt ger den nära kontakten med beslutsfattare banken ett betydande inflytande. Den som formulerar alternativen, väljer jämförelsebolag eller presenterar en värdering kan påverka hur en affär framstår, även om det formella beslutet fattas av klienten. Ni beskriver därför investment banking som ett yrke där omdöme, intern politik och försäljning är tätt sammanflätade. Han hjälper också läsaren att skilja rådgivning från handel. När handel får större tyngd inom en bank kan perspektivet förskjutas mot kortsiktiga marknadsresultat, medan rådgivning i teorin kräver tålamod och förtroende. Den kontrasten är viktig för hans bredare analys av branschens förvandling och dess konsekvenser för kunderna. För det fjärde, bankernas interna hierarkier formar råd. Karriärer och beteenden. Ni skildrar inte Wall Street som en enhetlig maskin, utan som organisationer fyllda av konkurrerande grupper. Starka chefer och medarbetare som måste skydda sina positioner. Det ger boken dess memoarprägel. Läsaren får se hur prestige mellan avdelningar, kampen om klienter och fördelningen av ersättning kan påverka vardagen i en stor bank. I en sådan miljö räcker det inte alltid att vara analytiskt skicklig. Man behöver också hantera relationer uppåt i hierarkin, bygga interna allianser och visa att man kan dra in affärer. Detta förklarar varför meritokrati, idén att de mest kompetenta automatiskt belönas, framstår som mer komplicerad än den ofta gör i bankernas rekryteringsmaterial. Resultat spelar stor roll, men resultaten tolkas genom makt, synlighet och tillgång till inflytelserika klienter. Ni är särskilt intresserade av hur en kultur av individualism påverkar lojaliteten till firman. Om belöningen främst kopplas till den enskildes kortsiktiga intäkter kan kollegialt ansvar bli svagare. För yngre yrkesverksamma är detta en konkret insikt om finansbranschen. Arbetet består inte bara av avancerad företagsfinansiering och långa arbetspass, utan också av organisatorisk politik. För kunder innebär samma mekanismer att bankens rekommendationer ibland kan färgas av interna mål, inte enbart av klientens behov. Slutligen, kundernas växande misstro blev en följd av bankernas intressekonflikter. Boken kopplar branschens kulturella förändring till en växande cynism hos klienterna. När företagsledare uppfattar att banker framför allt jagar avgifter och synliga affärer blir det svårare att se dem som oberoende rådgivare. Misstron är rationell enligt Knies resonemang eftersom en bank kan ha flera ekonomiska intressen samtidigt. Den kan vilja vinna ett uppdrag, sälja finansiering, stärka en relation med en annan part eller förbättra sin placering i ligatabeller över affärsvolymer. Sådana intressekonflikter behöver inte innebära att varje råd är ohederligt, men de gör transparens och självständig prövning nödvändiga. Ne beskriver också hur yngre medarbetares svagare lojalitet till sina arbetsgivare hänger samman med denna utveckling. Om firman främst uppfattas som en plats för nästa bonus eller nästa titel, snarare än en institution med ett gemensamt ansvar, blir det svårt att upprätthålla ett trovärdigt löfte om långsiktig klientomsorg. Här har boken fortsatt relevans, även om den är knuten till sin tidsperiod. Den visar att förtroende i finansiella tjänster inte skapas av varumärken eller sofistikerade presentationer. Det byggs när incitament, råd och ansvar över tid pekar i samma riktning. När de skiljs åt blir även en framgångsrik affär en möjlig källa till framtida misstänksamhet. Sammanfattningsvis, The Accidental Investment Banker passar läsare som vill förstå investment banking som yrke och institution snarare än som en samling tekniska finansbegrepp. Den är särskilt relevant för studenter som överväger en karriär inom företagsfinansiering, för chefer som anlitar rådgivare i företagsaffärer och för allmänna läsare med intresse för internetboomen och Wall Streets utveckling. Boken ger ingen neutral läroboksmodell för hur varje affär ska värderas. Dess värde ligger istället i att den visar hur människor, incitament och organisationskultur påverkar de modeller och rekommendationer som omger stora transaktioner. Läsaren får en praktisk grund för att ställa bättre frågor. Vem tjänar på att affären sker nu? Vem tar risken om de optimistiska prognoserna inte håller? Och vem ansvarar när rådgivaren har gått vidare? Jämfört med många böcker om finanskriser eller börsspekulation utmärker sig ni genom sitt fokus på rådgivande bankverksamhet och på förändringen inifrån etablerade firmor som Goldman Sachs och Morgan Stanley. Han kombinerar branschförklaring med personliga observationer, vilket gör strukturella frågor om ersättning, lojalitet och intressekonflikter konkreta. Samtidigt bör den läsas som en tidsbunden insiderskildring, inte som hela sanningen om en mångfacetterad bransch. Just den begränsningen är också en styrka. Boken fångar hur ett särskilt decennium förändrade språket, idealen och besluten på Wall Street och varför följderna sträckte sig längre än själva boomen. Om du vill stödja Jonathan A. Nee, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!